SOS 112, vad har inträffat?
Det är tidigt på morgonen den 1 januari 2020 i Sundsvall.
Ja, det är vi är tre stycken kompisar. Mm. Och två hamnar i bråk och en har blivit knivskuren vad det verkar.
Under ett nyårsfirande i guldhattar med ostbricka, vin och bingolotto har något gått väldigt fel.
Nu har den ena knivskurit den andra kompisen.
Ja,
då.
Ja.
Blöder det mycket då, eller?
Ja, jag vet inte. Jag har gått ut. Jag orkar inte se det.
I 11 minuter väntar kvinnan på polisen.
Är de i lägenheten och du är inte
där? Ja, jag vågar inte gå in.
Du vågar inte gå in?
Nej. Det här är ju inte klokt, men tror jag att det är någon mardröm. Nej.
Du lyssnar på Krimstad, en podd med mig, Victor Aldén och Alexandra Sannemalm. Tillsammans med reporter över hela Sverige berättar vi historierna som har skakat deras städer. Idag, Sundsvalls tidning och nyårsmordet.
Det var som att gå in i skräckfilm. Det känns som att jag står där i 15 minuter. Men jag tror i efterhand när vi kollar upp det så är det nog 20 sekunder.
Och det där har jag ju grämt mig mycket för, att när jag hade så dålig magkänsla, hade jag varit på bättre humör, då hade jag kunnat tagit på mig skorna och gått dit.
Det vart väl ganska påtagligt in i resten att det har hänt någonting fruktansvärt.
Jag berättade för min dotter. Alltså jag var ju helt ärlig också och sa att mormor har begått ett mord.
Idag ska vi prata om ett fall. Ett fall som får en sån otroligt våldsam vändning att det nästan är lite svårt att greppa.
Mm. Jag kollar på bilderna här från förundersökningen och det ser ut som en helt vanlig nyårsafton. Det är tre kvinnor, medelålders, som firar nyårsafton ihop. De har klätt sig i guldhattar, de dricker vin. På soffbordet ligger ett par läsglasögon tillsammans med massa bingolotter.
Mm. Och den här kvällen då, som på något sätt kan vara urtypen av normalitet. När du bara sen scrollar ner i förundersökningen några sidor så byts det ju ut mot en kropp i hallen, blod över hela golvet och scener som en polis ska beskriva sen som hämtar du en skräckfilm nästan.
Mm.
Det är så illa att delar du ambulanspersonalen som kommer dit fullständigt bryter ihop.
Man tänker ju att det är en fjärde person som har brutit sig in i det här firandet.
Mm.
Men det är det alltså inte, utan det som händer den här kvällen händer inom de här fyra väggarna i den här lilla kretsen.
Ja. Så vi ska upp till Sundsvall. Och det du hör nu, det är hur jag klafsar fram här på den här minimala trottoaren längs med den vältrafikerade Bergsgatan. Det är en stor gata som skär genom centrala Sundsvall. På ena sidan så har du då Stenstaden, det är gamla Sundsvall, och på andra sidan Södermalm och de stora villaområdena. Men innan man kommer till de villorna så ligger ett stort område med lägenhetshus. Och det är här som Åsa Tengerström växte upp.
Hej Susanne, det var Victor här.
Hej.
Hej, vad är det för kod? Nu är jag utanför huset.
Det här är Sussi, en av Åsas bästa kompisar. Sussi bor kvar i samma lägenhet som hon bodde i när de lärde känna varandra. Som treåringar nere på gården, utanför fyrvåningshuset i Tegel. I byrålådan i köket har hon samlat bilder från en hel uppväxt med sin vän.
Jag är glad att jag har dem. Mycket fina minnen. Ja, det är den jag har på Facebook-sidan. Då. Det är ju vi på innergården. Åsa och jag sitter på någon bänk och har fått glass. Det verkar ju vara vår där. Och vara handla. Så där kanske vi är tre år.
Och när vi sätter oss ner med kokkaffe och kaka så rinner historien ur Sussi.
Ja, vi gick ju på Södermalm då, så då hade vi ju sällskap till skolan och Åsa bodde ju porten nedanför, men jag fick ju jämt gå ner till henne för hon var jämt sen. Och så vet jag Solveig, hennes mamma, och köpte såna här yoghurt, små yoghurt, men hon gillar inte yoghurt, så när jag kom dit och fick allt den där yoghurten. Sitta och äta den medan Åsa gjorde sig klar. Så Solveig fortsatte ju köpa yoghurt för hon tog. Jag trodde ju att Åsa åt dem. Det var lite roligt faktiskt. Sen vet jag att vi var i snöhögen där och så hittade vi en frusen katt, kommer jag ihåg. Så vi grävde fram den där katten och så såg vi en polisbil här borta vid Ica Bergsgatan. Så vi gick till polisen och gav dem den där katten. Och de tog emot den. Jag vet inte vad de gjorde med den sen. Hon var väl kanske mer någon ledare, men jag hängde ju på glatt, det måste jag ju säga. Så det var väl, vi kompa jättebra. Kompletterade varandra, det gjorde vi. Ja, sen så gick vi på Södermalm då, sen så blev det ju Höglunda. Så då hade vi också samma väg till skolan. Och sen gick vi på socialservice uppe på Balders.
Vad var det?
Det var väl vårdbeträde eller någonting sånt där. Den tog vi för att vara mest praktik.
På kylen sitter ett foto på Sussi och Åsa från Köpenhamn. Det är sent 80-tal och vännerna umgås väldigt tajt. De lyfter sig genom hela Sverige och är ute på äventyr. Sussi skickar hem ett vykort med texten Världens bästa mamma på framsidan till sin mamma Birgit där hon berättar om resorna.
Och sen har Åsa lagt till också då. Hej, god Birgit. Hoppas du har det bra, lika bra som vi. Texten på framsidan är en jättebra sak till dig. Stämmer exakt, vill jag bara få det sagt. Många kramar från Åsa. Hon broderar ju ut och var så här, och från mig har jag skrivit. Världens bästa mamma. Hon var väldigt så. Älskar mammas köttbullar.
Hon verkar vara ganska generös.
Ja, väldigt.
Som person.
Ja, det var hon. Älskade mycket. Älskade ost, älskade blått. Älskade vår och sommar.
Men när plugget är över, då ses de inte lika mycket.
Nej, då gled vi nog isär lite grann. Hon hade andra kompisar, jag hade andra. Så att, men vi hade ju kontakt och sådär.
Åsa vår tvillingar. Hon bor många år i Stockholm. Men sen kring 2010 så flyttar hon tillbaka till Sundsvall. Hon bor nära sin äldre syster som hon har en väldigt nära relation med. Hon och Sussi börjar också höra sen.
Och då blev allting som vanligt, som det var när vi var barn.
Åsa har sedan en tid tillbaka haft en del hälsoproblem. Och nu, när vi är framme vid 2019, så går hon regelbundet till en sjukgymnast. Där lär hon känna en kvinna, som vi kommer kalla för värdinnan.
Jag gick på sjukgymnastik efter en höftoperation. Och Åsa gick där också på sjukgymnastiken. Vi bara pratade jag samåkte med henne då. Som hon bodde på i Bosvedjan. Så att det var ju nästan efter vägen så att säga. Så att vi kom varann under en ganska kort tid. Varann ändå ganska nära. Mm.
Det här är ljudet från förhandlingarna i tingsrätten med värdinnan. Vår kollega Annika Solander på Sundsvalls tidning har haft kontakt med värdinnan vid flera tillfällen under de senaste åren. Men att prata om allt igen, det har varit för jobbigt. Men hon har gett oss tillåtelse att spela upp delar av hennes berättelse från förhandlingarna.
Ja, men det var så att vi pratade väl Åsa och jag. Om jag inte minns fel så var det i bilen. Om hon frågade liksom, ja, vad är det för planer för nyår? Ja, men ingenting. Ja, men vi kanske ska fira nyår tillsammans. Det skulle vi kunna göra. Bara ta det lite lugnt.
Jag vet inte hur många gånger de hade tränat tillsammans eller något. Men det var ju inte flera år utan ytlig bekant. Och sen så var det väl bara, kan jag tänka mig någonting, att vad ska du göra på nyår då? Nej, ingenting. Och du då? Nej, men ska vi hitta på någonting då? Vi kan ju vara tillsammans då.
Hade du hört någonting, hade du pratat något med Åsa inför det här om deras, när de planerade och sådär?
Ja, vi var ju på hockey jag tror det var den 20 december. Och då frågade jag henne vad hon skulle göra på nyår. Ja, hon såg ju fram emot det. Hon tyckte det skulle bli kul. Man förstod ju nästan, ja men det blir lite vin och öl och sådär. Och så blir det väl, ja de ska ju spela bingo lott och ja, med lite ostbrick och något lättare bara sådär. Hon brukar ju fira med sin syster. Så det kanske kändes liksom lite kul då, att göra något annat.
Men de ska bli tre personer som firar nyårsafton 2019.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Annika på Sundsvalls tidning som vi har gjort det här avsnittet med. Hon har följt fallet sedan starten. Hon jobbar varje dag bara några hundra meter från värdinnans lägenhet.
Fina trähus. I det här fallet så var det ju ett sån här lägenhetshus eller vad man ska säga, men i trä. Sen finns det ju också längre bort finns det såna här riktigt gamla, pampiga, fina trävillor. Och det är inte alls något område där det brukar hända speciellt mycket. Utan det är liksom ett, ja, som en svart punkt eller vad man ska säga på den krimkartan.
Var det tänkt sen länge att de tre skulle fira just, eller?
Nej, som jag förstod det så var det ju fler som skulle vara med också på den här festen. Åtminstone en person som då hade lämnat återbud. Och sedan så hade de väl pratat lite löst en kortare tid innan om att Carina skulle komma. Och ja, men det var ju, tanken var ju att hon skulle vara där under kvällen, men att hon sedan skulle gå hem då. Medan de andra två kvinnorna skulle sova kvar i lägenheten.
Carina och värdinnan har tidigare jobbat ihop på posten under 90-talet och haft kontakt sedan dess. De beskriver lite olika hur bra vänner de egentligen är. Men man kan säga att de har periodvis väldigt intensiv kontakt. Carina som är händig hjälper ofta värdinnan med bestyr runt huset.
Innan den här festen så hade ju värdinnan sagt till Carina. Carina har ju liksom haft en tendens tydligen att, det säger hon själv och det säger också vittnen i förundersökningen, att bli aggressiv när hon dricker och så. Men inte någonting i den här, inte på det här sättet så att säga. Så att den här värdinnan säger åt henne att nu får du sköta dig liksom. Du får komma på den här festen, men du får sköta dig och hålla dig lugn och så.
Så här berättar värdinnan.
Åsa åkte och hämtade Carina. Och de kom tillsammans kanske runt 16:45. Och jag tog väl emot dem. Och jag hade gjorde välkomstdrink. Vi satt i köket och drack det där. Sen dukade vi ju fram kall mat Åsa hade gjort lite grann som hon hade tagit med sig. Jag hade gjort en del. Och sedan då så hade vi ju som sagt köpt bingolotter.
Ja, det blir en bubblande festkväll med mängders av vinster och sprakande underhåll.
Vi minns året som gick och skålar in det nya.
Som vi skulle ju spela bingolotto. Så vi förflyttade oss in till vardagsrummet strax innan 8-tiden.
De tar på sig guldfärgade festhattar, fotar och Åsa lägger ut det på sociala medier.
Så skrev hon att nyårsfirandet har börjat med tjejerna i festhattar och sådär. Ja, det verkar ha varit liksom mysigt och trivsamt till en början, även om de var ganska få och de inte kände varandra jätteväl. Så.
Klockan närmar sig nu 10 på kvällen.
Sedan så var jag, gick jag ut i köket. Och då hörde jag någonting. Det var ju inte något högljutt bråk, men jag hörde att någonting var det. Jag vet inte om de hade åkt ihop om någonting, men någonting var det, för det märktes. De blängde väl mer på varandra, om jag säger så. Men det där varade ju bara en liten stund. Därför, sen rätt vad det var, då var det skottis. Och då var de vänner och liksom, de dansade. Och
det hon uttrycker den här Carina då, det är ju liksom att de känner sig lite utanför ibland, att de pratar om henne.
Sen händer något som ingen riktigt kommer kunna förklara.
Men sedan när vi sitter där i vardagsrummet så... För då liksom satt jag i soffan längst ut emot... ja, men om man säger emot hallen till då. Och då känner jag liksom att det drar kallt.
Det var en dörr som blåste upp och saker som... Det var något klädesplagg och någon väska som låg utanför. Alltså, antingen om det hade blåst upp eller om det hade varit in någon i lägenheten. Det visste de ju inte riktigt. Men det blev liksom mycket diskussioner kring det där. Och att det hade... Åsa då sa jag att frågade efter några tabletter som hon hade haft som hon sa hade försvunnit eller att hon misstänkte det. Senare visade det sig att de hade inte försvunnit.
Det lugnar ner sig igen enligt värdinnan och nu närmar sig klockan midnatt.
Och klockan vart ju då 12 så att vi ja men skålar ju in det nya året då. Sen så vart det ju någonting igen kring det här med medicinen Åsa. Och som jag förstod det hela så trodde hon att Karina hade, ja alltså att hon hade tagit den där på något sätt. Och jag vet inte, men jag tror att hon ringde till en kompis.
På andra sidan Sundsvall sitter Sussi hemma själv på nyårsafton.
Ja, det var ju tänkt att jag skulle vara ute på Björkan och fira nyår med gubben då, men då eller blev vi tjafsa på där så jag sa nej, jag åker in till stan. Så jag åkte och köpte ju den där entrecôn då och så en flaska vin och öl då. Så gjorde jag gratäng här och åt och sådär. Så att jag var här själv och sen ringde ju Åsa då. Jag skickade iväg några sms också, gott nytt år. Och sen så ringde hon och då var det ju konstigt. Och det, hon pratade om att kläderna hade legat utanför jackorna och sånt där. Och, ja, jag tänkte att de är bara tre personer. Liksom, varför händer det en massa sådana konstiga saker om man bara ska sitta och ta det lugnt och fira nyår? Det var nog mest att hon ringde upp mig och jag satt och lyssnade. Och hon pratade med någon i det andra rummet där hon var. Och så sa hon så här, jaha, jag får stanna nu. Så då, före måste de ju ha sagt någon av dem, eller båda, det vet jag inte, att hon skulle sticka därifrån. För sen sa hon så här, ja, jag tänker ju inte ta bilen. Och då vet jag att jag sa så här, skit i bilen, den kan vi hämta imorgon, för det är ju promenadavstånd härifrån dit hon var. Det tar ju bara 10 minuter, en kvart att gå. Men jag kommer ihåg, jag hade sån dålig magkänsla på det där.
Men Åsa bestämmer sig för att vara kvar och de lägger på.
Ja, men sen sminkar jag av mig och så... ja, borstar tänderna allt det här och så tänkte jag, jag skickar iväg ett sms. Hur gick det eller hur går det eller sådär. Är allt bra, tror jag skrev. Är allt bra? Och det där har jag ju grämt mig mycket för att när jag hade sån dålig magkänsla... Hade jag varit på bättre mör, då hade jag kunnat tagit på mig skon och gått dit. Jag bad ju henne flera gånger att komma hit. Men det lyssnade hon inte ens på.
Klockan blir sent hemma hos värdinnan. Hon berättar i förhör.
Skulle ju då Åsa sova hos mig. Så hade vi bestämt. Karina skulle gå hem. Hon hade ju också 3 katter hemma. Och då sa jag att Åsa så här... Men herregud, klockan är snart 6. Vi måste börja kväll. Eller ja, morgon är det egentligen var det väl. Ja, så vi sa att vi går ut och tar en cigarett och så sen gör vi kväll. Och det gjorde vi. Jag tog inte ens på mig någon jacka ner då när jag gick ut. Åsa gjorde det. Och vi gick ut. Och som jag förstod det då, liksom, så förstod jag som att Karina tog på sig sin jacka. Jag tror det i alla fall. Och att hon då, i samma veva som vi gick ut, skulle gå hem. Mm.
Ja. Vad händer då?
Ja, och då sitter vi där ute, Åsa. Och då sa Åsa att, nej men jag går in, jag sa hon. Och fimpade sig. Antingen hade hon rökt en halv cigarett eller så. Var det tvärtom? Det vet jag inte. Så hon går före mig in. stängde igen dörren och jag satt kvar. Och sen hör jag, hjälp, hjälp. Så att då går jag ju då och öppnar dörren.
Den här filen heter SOS 2020-0101-0607.
SOS 112, vad har inträffat?
Ja, det är, vi är tre stycken kompisar. Mm. Och två hamnar i bråk och en har blivit knivskuren vad det verkar.
Den är 11 minuter och 40 sekunder lång.
Men okej, okay, är det kompisar till dig då eller?
Ja, det är, ja, alltså en, ja, men de känner inte varann. Gjorde inte innan i alla fall.
Nej, okej. Okay. Men nu har den ena knivskurit den andra kompisen.
Ja,
då.
Ja.
Blöder det mycket då, eller?
Ja, jag vet inte. Jag har gått ut. Jag orkar inte se det.
Okej. Okay. Men jag behöver ju veta om jag ska skicka en ambulans till er.
Ja, det måste du,
ja. Ja, men då vill jag att du ska gå in till dem igen här. Så ja, det inte händer någonting mer.
Ja, okej. Okay.
Mm. Först får vi höra värdinnan prata med SOS-alarmoperatören. Och sen kopplas polisen in.
Vart är gärningsmannen kvar?
Ja, skynda er.
Okej.
Okay. Ja.
Men vad är det som... Vad är det bråkigt på platsen nu?
Ja, det är det.
Men okay, vad är det som händer då?
Ja, ja, skynda er.
Jo, jag har en kollega som kan skicka medan du svarar på mina frågor.
Jag måste lägga på och gå in. Men...
Nej, du behöver inte lägga på. Du måste förklara mer för mig. Men hur mår Åsa?
Ja, jag vet inte. Men...
Är de i lägenheten och du är inte
kvar
där?
Ja, jag vågar inte gå in.
Du vågar inte gå in?
Nej.
Direkt så dirigeras flera poliser till platsen. En av dem är Thomas.
Så kommer in ett jobb. Att det är någon bråk i någon lägenhet och att eventuellt ska vara någon kniv inblandad. Vid den tidpunkten, om jag kommer inte riktigt ihåg vad klockan var, om det var 6 på morgonen där eller där i krokarna liksom, så är det ju det är som en blandning att dels man vill ju hem, men dels är det skarpt.
Inne på stationen är kollegan Anneli på väg att avsluta sitt pass.
Så jag vet att jag och kollegan hade precis kommit in på stationen och tänkt att men nu hinner man ju precis skriva klart innan vi slutar passet. Sen går det här jobbet ut.
Det kom in lite luddigt, inte så mycket information. Så mitt mindset var väl egentligen att nu åker vi dit, ska lösa uppgiften, sen ska vi åka hem.
Men det brukar generellt vara sådana jobb som inte blir någonting. Så det var ju lite det mindsetet man hade när man kom dit. Man tänkte att nu åker vi och stökar bort det här. För vi åker på generellt ganska många knivskärningar som inte är en knivskärning.
Samtidigt då som Thomas och Anneli åker mot den här platsen från varsitt håll så står ju värdinnan kvar utanför huset och har polisen i telefon. Och när de väl kommer fram, då har det gått ungefär 10 minuter. Och vi slutade lyssna ungefär vid 3 minuter. Mm. Och vi har ju båda lyssnat på mitten av det samtalet. Och vi har valt att inte ha med det. Kan du beskriva lite vad är det vi hör när vi lyssnar på hela samtalet?
Man hör värdinnan prata med polisen och hon ber dem vid upprepade tillfällen att de ska skynda sig, att de måste komma dit. För det som hon hör i sin tur är ju hur hennes ena vän attackerar den andra.
Mm.
Man hör väldigt tydligt att det är stökigt och bråkigt på andra sidan dörren. Och i mitten av det här samtalet ungefär också så hör man ju ett fruktansvärt skrik.
Mm. Jag minns när vi satt och lyssnade på det här första gången så är det väldigt ångestframkallande. Jag har hört genom åren som krimreporter en hel del samtal från diverse rättegångar och liknande. Men det här var nog bland det jobbigaste man har lyssnat på. Och det säger ju någonting om hur det måste varit att stått där på Farstebron i 10 minuter och vänta på polisen. Och vi ska lyssna på slutet av samtalet igen.
Det här är ju inte klokt, men tror jag att det är. I någon mardröm, nej.
Vi ska se om de hittar till dig.
Ja, de är inte här i alla fall.
för de är i trakterna. De letar bara efter rätt hus.
Ja, nu kommer det någon.
Har de sett dig också?
Jag tror det. Ja, det gör det.
Ja.
Ja, men jag ser en kvinna som står utanför adressen. Hon var ju väldigt lättklädd, vilket jag reagerar på. För det var ju ändå högvinter och kallt. Så jag och min kollega gick ju dit och började prata med henne. Och hon var väldigt... Det är svårt att förklara henne, men hon var väldigt lugn och såg helt obrydd ut.
Det gjorde saken, känslan, mer att... Det är nog lugnt här liksom.
Så jag öppnar ju dörren på väg in. Men när jag öppnar dörren så ryggar jag tillbaka. För att man möts av en lukt och synintryck liksom. Och det var inte det jag hade tänkt mig när jag öppnade dörren. Utan det var som att gå in i en skräckfilm.
Jag står ju liksom strax bakom och dörren går upp. Så jag ser ju liksom också, jag ser att det ligger en kropp där. Jag ser... Ja, ska man beskriva det? Alltså, skador. Omfattande skador.
Bara någon decimeter från mina fötter så ligger en kropp och man ser att det är fullt med knivhugg. Det är extremt mycket knivhugg. Så det är det första jag ser. Det andra jag ser är ju att det sitter en kvinna precis vid kroppen som har en kniv i handen. Kollegan bredvid börjar ju skrika att hon ska släppa kniven. Men det händer ingenting.
Vad ska vi göra? Vi har en kvinna framför oss med en kniv. Och liksom vi är tre stycken på ganska liten yta. Och det är många saker som måste ta i beräkning på väldigt kort tid. Så.
Ja, det känns som att, som att jag står där i 15 minuter. Och... tänker igenom vad jag ska göra. Men jag tror i efterhand när vi kollar upp det så är det nog 20 sekunder från att vi öppnar dörren till att hon är på väg ut. Så jag hinner ju tänka tanken vad jag ska göra och landar i beslutet att använda pepperspray. När hon träffas av pepperspayen så slänger hon kniven. Och då går jag in och Thomas och tar ut den från lägenheten.
Ja, det är ett steg in, tar tag i armen och så drar vi ut henne. Ta hon till bilen.
Thomas får hjälp av en annan kollega med att ta Karina till bilen medan Anneli går tillbaka in i lägenheten.
Ja, jag går ju in för att jag tänker någonstans ändå att det kan finnas något liv att rädda. Så jag tar på mig plasthandskar och kliver över kroppen och sätter mig ner på huk för att kolla efter livstecken. Men... direkt jag kommer in så ser jag att det finns inga livstecken överhuvudtaget. Så jag tittar upp på Thomas kollega och skakar bara på huvudet.
Vad de ser där inne, det ska vi inte hålla på att återge i detalj. Men vi kan säga att det har använts ett stort övervåld. Det är så illa att ambulanspersonal som kommer till platsen måste ledas ut i rummet och beskriver att de får vad som kan liknas vid en panikångestattack. Totalt har det utdelats 143 knivhugg mot Åsas kropp.
Ja, jag sätter mig ju med henne i en bil tillsammans med Annelies kollega. Och försöker väl att prata med henne. Alltså föra ett vanligt samtal. Men inser väl ganska snabbt att det går inte. Jag vill egentligen bara veta vem hon är så att man försöker hela tiden få ut ett personnummer så man kan göra liksom de här slagningarna i våra system för att få veta vem har jag som sitter här. Men det går inte. Jag har ju sagt det, jag uppfattar henne som att hon befinner sig i någon sorts psykos eller att hon är väldigt berusad liksom så här, för det går inte att kommunicera med henne. Så. Jag får ut några siffror men de stämmer inte. Men till slut så lyckas hon ändå få fram ett personnummer så jag kan identifiera henne. Men jag upplever hon som att hon är i någon form av psykos. Liksom. Så. Det jag kommer ihåg liksom, som hon sa det var att nu kan ju han inte göra mig illa längre. Men kanske främst inne på stationen får man väl liksom en bild av när man tittar på hennes kläder, liksom, hur de ser ut. Att det är otroligt mycket blod och liksom fragment från en människa, liksom. Så det gör saken mycket mer påtagligt när man liksom har kommit ner lite i den här anspänningsnivån. Du kan se saker lite tydligare eller iaktta saker som du där och då inte tänker på. Så ja, det vart väl ganska påtagligt inne i arresten att det har hänt någonting fruktansvärt, liksom.
Mm. Jag förstår att det...
Jag har aldrig reagerat. Alltså, varför händer det här för? Jag hade inte ens tänkt att... Fan. Ja, men jag har inte ens reagerat så här över det här, liksom, som det hände. Ja.
Samtidigt på andra sidan ån så vaknar Sussi med en oro i kroppen.
Jag undrar hur det blev med det där. Hur det gick, liksom. Ja, men jag ringer till henne ikväll så får jag höra, liksom. Ja, så gick jag väl och pyssla på här då, så gick jag om och vila. Och så tog jag med glasögon och la dem på sängbordet. Och så ringde telefonen.
Det är Åsas äldre syster som ringer.
Jaha, vad är det nu då, tänkte jag. Att ska hon ringa hit och undra vart Åsa är nu då? Det vet ju inte jag, eller? Men jag tänkte, ja, då svarar jag. Och då hörde jag direkt på, hon hann inte säga någonting eller någonting. Jag kände att det här är inte bra. Åsa har blivit bragd av livet. Så.
Den 1 januari blir en lång arbetsdag för Thomas och Anneli. Hon blir kvar på brottsplatsen, han inne på stationen. Till slut blir de avlösta och kan åka hem var och en till sig.
Precis efter så tar det nog ett tag innan jag landar i vad som har hänt. Jag minns att jag åkte hem och åt frukost där vid lunchtid. Och tyckte bara att det var sjukt. Men det var ju först. När jag gick och la mig så hade jag inte slagit av ljudet på telefonen. Så jag vaknade och det ringer, liksom, klockan. Ja, men jag sov ett några timmar bara. Och då minns jag när jag vaknade så är det första jag ser är ju en mental bild då, av det som jag var med om. Det är ju en väldigt avtrubbad känsla första månaderna efter det här. Jag minns att man gick runt som i ett vaken.
För Anneli är det 3:e mordfallet på 2 veckor.
Det man landade i med det här var ju att jag aldrig sett så mycket våld någonsin. Och jag hoppas att jag aldrig får göra det igen. Och det är väl det också, att hon som blev utsatt inte hade någonting med det här att göra. Det känns väldigt orättvist. Och...
Det är svårt också, för det kommer in ärenden med jämna mellanrum som fyller på den här ryggsäcken, som vi kallar den, liksom, med saker. Så att den är svår att tömma. Liksom. Som Anneli säger, liksom, man har 3 mord på kort tid. Ja, vem ska kunna hantera det, liksom, på ett rimligt sätt? Det går liksom inte. Ja, men, när man möter människor som inte vet vad som har hänt när man är på väg hem, så tittar man på dem och liksom, man kan inte förstå varför de går runt och skrattar och har roligt, liksom. Det har ju precis skett någonting otroligt tragiskt.
Dagen efter då tänkte jag måste gå och titta. Det var som att jag inte ville tro att det var sant. Så då klädde jag på mig och så gick jag. Jag visste ju inte riktigt vart hon bodde. Men jag gick då så upp för, ja, mot Norra berget där och då såg jag ju de här blå plastbanden och så såg jag ju hennes bil som stod där då. Skrämmande att det kan hända, liksom, en sån vanlig vanlig kväll då, liksom, och så blir det ett sånt där slut. Så tänker jag ibland på Åsa när det där, när hon överföll henne med kniven, då skrek hon ju på hjälp. Och någonstans medans hon högg henne så måste hon ha fått någon tanke att det här går åt helvete. Någonstans där innan hon tappar medvetande. Och det tycker jag är jobbigt också.
Hur känner du inför till exempel Carina? När du tänker liksom på henne och så, hur går dina tankar då?
Ja, hon brinner i helvetet, tänker jag. Det är inga skönt att ha sådana känslor för en person. Men ja, jag tycker synd om barnen hennes. Det gör jag. För det liksom blir ju deras skam på något vis.
Carina häktas omgående och utredningen tar fart. Men det som är svårt att få grepp om när man läser utredningen är varför. Varför har den här medelålders kvinnan som tidigare jobbat länge inom posten, kanske blivit lite för full på en fest och bråkat om politik, helt plötsligt begått ett så här våldsamt mord? Carinas berättelse skiljer sig inte helt oväntat en hel del från de övrigas. Och under arbetet så har vi varit i kontakt med henne. Och för några veckor sedan så började det komma brev till Sundsvalls tidning.
Annika, har vi fått brev till redaktionen?
Vi har faktiskt fått 4 brev från Carina. Och jag skrev ju först till henne och frågade om vi kunde prata sig på telefon eller via länk eller kanske att vi kunde ses till och med. Men i sitt första brev så var hon tydlig med att hon inte vill eller kan bli intervjuad på telefon. Och då sa hon att jag är hörselskadad och då är det bättre att skriva. Och hittills har det som sagt kommit 4 brev. Kanske har hon ett behov av att kommunicera med omvärlden. Och det känns som att hon delar med sig lite mer och mer.
Och vad skriver hon i de här breven om kvällen och om relationen till värdinnan och Åsa?
Ja, hon är än så länge lite vag i den delen. Jag har ju frågat en del om det. Men hon säger att det hon minns, det minns hon ju. Det har hon redan sagt i förhören. Och när det gäller minnesluckorna så verkar inte de ha släppt. Hon säger samtidigt att det kommer lite minnen då och då som hon skriver ner. Men kanske att hon inte vågar dela med sig av dem än så länge.
Och vad säger då Carina i förhören? Jo, hon berättar ju en väldigt annorlunda historia. Hon säger bland annat att hon inte vet hur hon har fått i sig pregalbin, men misstänker att hon har blivit drogad. Men analyser av Carinas hår visar att hon har använt det läkemedlet vid upprepade tillfällen, månaderna innan mordet. Hon försöker också introducera en alternativ gärningsperson som hon ska ha sett i hallen under kvällen. Men det förloppet hon beskriver ska visa sig vara omöjligt. Hon inte har kunnat se hallen från den platsen hon var på när det skedde. Hon ger en väldigt annorlunda bild av hur kvällen utspelar sig i stort. Hon fokuserar mycket på att de andra ska varit elaka mot henne. Hon säger också att hon ska ha lämnat lägenheten och kommit tillbaka för att finna Åsa mördad. Men att hon ska lämna lägenheten stöds inte av mobilpositioneringen eller den kriminaltekniska undersökningen på plats.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Vi vet att Carina och värdinnan har känt varandra länge. Nu i efterhand så går deras åsikter om hur nära vänner de egentligen varit isär en del. Men en person som verkligen känner Carina, det är hennes dotter Emma. Den 2 januari, samtidigt som Sussi står utanför polisavspärrningarna vid mordplatsen, så försöker Emma få tag på sin mamma.
Jag ringer henne och hon svarar inte. Och min
min mormor skriver på Facebook, Messenger till mig liksom, att får du tag i din mamma, för hon svarar inte. Och då sa jag, nej, jag får inte tag på henne, så jag börjar ringa ännu mer och skriver och så.
Emma heter egentligen något annat, men anledningen till att hon försöker få tag på Karina, det är för att det är Emmas födelsedag den 2 januari.
Hon skulle då den dagen vara barnvakt åt min dotter. Så att hon, alltså i min uppfattning så skulle hon ha tagit det lite lugnt på typ nyår, så att hon ändå var hyfsat pigg på 2 januari.
Hon ringer sin bror.
Vet du vart mamma är? Kan du få tag på henne? Kan du åka ut till henne? Han bara, jag är på väg dit nu, för polisen har ringt. De vill ha hjälp att samla in katterna typ. Vi drar ju slutsatser av att, för vi vet ju om att det har skett ett mord. Och mamma svarar inte. Och så börjar vi kolla Flashback. Så medan vi åker med katterna till mormor, för att vi ville kolla ifall mormor kunde ha dem, och sen också berätta för mormor att mamma är borta liksom. Då läser vi på Flashback och då ser vi att då de börjar skriva upp att det är mammas namn då. Och typ, är det verkligen hon, är hon offret, eller är hon mördaren, eller är hon vittnet, eller vad har hänt liksom? Och ja, man får inte kontakt med henne, man kan ju inte prata med dem. Så det var ju väldigt mycket så här, hela världen bara försvann. Det hände ju under dagen att man börjar liksom säga, okej, okay, hon är misstänkt, det är hon som har gjort det här, går inte. Ja, och då var det bara nej, börja förneka typ.
Och det är inte bara Emma som fyller år här i början av januari, utan även hennes dotter. Så inom loppet av 3 dagar så firar familjen 2 födelsedagar, samtidigt som det går upp mer och mer för dem vad Karina faktiskt sitter häktad för.
För mig bara, så föreställde jag mig henne som död. Jag tror att det var lättare för mig att bearbeta det. Alltså att hon, ja, hon finns inte mer typ.
Och när hon läser förundersökningen så känner hon inte igen sin mamma.
Det är ju inte samma person. Jag kan inte se henne göra någonting av det. Ingenting. Så hon måste ju vara i någon form av psykos eller någonting.
Själva förundersökningsprotokollet i det här fallet är ju relativt kort ändå. Mm. 600 sidor ungefär.
Mm.
Om man jämför med hur andra mordfall ser ut så kan det ju vara flera tusentals sidor. Men det här är ett ganska kort och effektivt arbete.
Ja, det kan man säga. Man har ju förhört då de som var på platsen. Man har gått och knackat dörr och förhört vittnen runt omkring. Man har pratat med polisen, man har pratat med ambulanspersonal. Men som sagt, det är ganska tydligt på många sätt vad som har hänt. Sen så har man gjort rättstekniska undersökningar. Man har även testat Karinas blod och urin efter alkoholnivåer som är relativt höga. Karina ska även ha tagit då Lyrica, som är ett ångestdämpande preparat.
Karina ger ju ändå ett ganska förvirrat intryck om man tänker på det hon säger till polisen Thomas, att han kan inte skada mig längre.
Ja, det är en del sådana saker. Flera personer beskriver ju henne som i något typ av psykotisk tillstånd. Det gör ju att man begär en så kallad P7, alltså en rättspsykiatrisk undersökning, för att se om hon kan ha varit psykiskt sjuk vid tiden för mordet. Och den genomförs men hon anses ju inte vara psykisk sjuk, varken nu eller vid tillfället.
Karina döms till livstidsfängelse i tingsrätten. Domen den överklagas, men fastställs sen i hovrätten i oktober 2020.
Jag tycker att hon är felaktigt dömd, men exakt vad hon menar med det, jag har inte fått något riktigt tydligt svar på.
För hon nekar väl egentligen inte till att hon har gjort det?
Nej, det gör hon inte, och det är väl det här med att hon har inga minnesbilder riktigt. På grund av hennes liksom psykiska status så borde hon få ett annat, kanske en annan påföljd eller så.
Karinas dotter Emma igen.
Alltså det var ju jobbigt att få det bekräftat att hon får livstid. Då var det verkligen så här, okej, hon har verkligen gjort det här. Det var väl då man började så här, verkligen bearbeta att hon kommer vara borta. Det här var inte bara ett jobbigt halvår, utan det här kommer vara så. Ja, hela tiden. Det var ju också då jag berättade för min dotter. om varför vi inte, alltså jag var ju helt ärlig också och sa att mormor har begått ett mord. Hon var inte sig själv. Hon drack alkohol och tog droger och hon var inte sig själv. Men hon har begått ett mord. Hon kommer vara i fängelse. Nu är hon 9 så att hon... Nu fattar jag liksom att mormor är i fängelse. Vi pratar inte så mycket om det, men om det är så att hon vill prata så lyssnar jag gärna och pratar. Ja, men hon vet om vad som har hänt i alla fall. Det är det viktiga.
Men värst är det såklart för Åsas familj. Under arbetet med det här avsnittet har vi varit i kontakt med Åsas döttrar. De har dock avböjt att vara med och bli intervjuade i avsnittet. Men de har tidigare berättat för Sundsvalls tidning om saknaden efter sin mamma. Och Åsas stora syster berättar väldigt gripande under tingsrättsförhandlingen om ett väldigt nära systerskap. Där Åsas stora syster var nästan som en mamma för henne. När domen väl fallit så beskriver de en saknad som är stor. Men att domen också känns som en upprättelse för deras mamma. Och nu när jag är i kontakt med en av döttrarna så vill hon också påpeka att efter att man som anhörig har fått ett sånt här besked så tycker hon att Sverige brister i väldigt mycket. Det finns inte riktigt någon som fångar upp dem som blir kvar. Samtidigt som man har drabbats av ett enormt trauma. Man blir förhörd under en utredning och så måste man också fixa med allt det praktiska kring ett dödsfall. Hon nämner att föreningen RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdrabbade, var ett stort stöd. En organisation som en av systrarna sedan engagerade sig i.
Första 2 åren så tänkte jag säkert på det varje dag och höll på att älta och älta. Men idag så tänker jag inte så mycket på mordet utan jag tänker mer på Åsa som person. På henne liksom och min relation. Att jag är glad att jag fick ha henne i mitt liv den tiden den blev. Så tänker jag.
Hemma hos Åsas vän Sussi tittar vi på bilder på dem som tonåringar i lägenheten. I en kanot på landställe och på resor lyftandes över Sverige.
Sen har jag ett fint minne när vi skulle hem då. Då var det väl mitt i natten så fick vi ingen lift. Det var väl inga bilar där. Så går vi på en sån här enslig väg. Och så kommer den här rådimman. Och så går vi och går vi och går vi. Vi har gått så mycket så vi går bara och är tyst. Och så kommer det liksom någon räv så där över. Och vi bara oj. Så det var ett fint minne. När man känner varandra så väl så man behöver inte ens prata med varandra. Mm.
Man har några sådana. Man ska väl om man har några.
Ja. Ja, jag har en kvar. Jag hade 2.
Du har lyssnat på Krimstad. En podd med mig, Victor Aldén och Alexandra Sannemalm. Reporter från Sundsvalls tidning var Annika Solander. Originalmusik, ljudläggning och mixning av Patricio Samuelsson. Ansvarig utgivare för Krimstad är Anders Nilsson. Krimstad är ett samarbete mellan Sundsvalls tidning, Närkes Allahanda, Arbetarbladet, Jönköpingsposten och Skånska Dagbladet. Producerat tillsammans med Tredje Statsmakten Media.